Du lyssnar på Webradio Areton.
Vem har inte drömt om att få göra ett eget radioprogram och själv få bestämma vad som ska sägas och vilken musik som ska spelas? Jag heter Agneta Dentback och jag har fått den här förmånen i just det här sammanhanget. Jag arbetar som behandlingsassistent med människor med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Och det gör jag i Kristianstad kommun. Och vem är då jag? Ja, jag ska lite kort försöka berätta det under de här 45 minuterna. Vad är det som inte syns på ytsidan? Vad är det som finns under ytan? Det ska jag försöka illustrera med ord och med musik. Och jag hoppas att ni ska vilja lyssna på det. Jag hade förmånen att växa upp i en familj som verkligen älskade mig. Jag är adopterad och mina föräldrar hade försökt få barn under många år. Och den dagen de äntligen fick hämta hem mig från barnhemmet i Lund så var de oerhört lyckliga. Jag hade 3 ogifta fastrar som alla älskade mig. Jag hade en mormor och en morfar och om min morfar så brukade det ibland sägas att hade han kunnat ta ner månen till mig så hade han gjort det. Vi bodde på landet. Mina föräldrar hade själv låtit bygga sitt hus. Det var väldigt idylliskt. Korna betade på ängarna runt omkring. Och i skogsdungen kunde vi ibland se rådjuren komma ända ner mot vår tomt. Jag älskade djur, en kärlek som jag fick mycket genom min pappa. En kärlek som jag har kvar. Djur har varit viktiga under hela mitt liv. Jag är uppväxt i ett hem där man trodde på Gud och där man gick i kyrkan. Och jag har kvar en väldigt enkel barnatro som har följt med mig under hela livet. Och jag ska spela en låt för er som heter Du måste finnas. Och det är Helene Sjöholm som sjunger den, tagen ur Kristina från Divemåla. Och jag tror att många av er känner igen den. Och just den låten speglar min tro, min mycket enkla och mycket trygga tro.
Du fördrev mig, Gud, från mitt hemland slet jag bort. Här är jag en flykting och en främling, och det ödet finner jag mig i. Men du tog mitt barn, och du tar mig från mig. Kan inte längre se en mening. Vad är det du vill? Vad ska jag tro? Tanken svindlande framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror. Och nu darrar min själ inför svaret att du inte finns till fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig ut här där livet är ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte finns till, ska jag göra då? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra och ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Aldrig förut har jag haft i tal eller tanke det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem ska känna min ånger och sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Det finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra och ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du.
Huset bredvid mina föräldrar, eller gården bredvid mina föräldrar, där bodde min bästa vän som också var min näskusin. Hon hade 6 syskon och jag som var ensam barn, jag älskade att vara hemma hos henne och leka. Det var liv och rörelse, det var alltid mycket folk och jag tyckte det var jätteroligt. Och hon som ibland tyckte att det var jobbigt att ha 6 syskon och aldrig få ha sina saker i fred. Hon tyckte väldigt mycket om att leka hemma hos mig, där det alltid var lugnt och där hon fick ha de saker som hon ville leka med. I huset bredvid gården bodde 2 av mina 3 fastrar och där var jag mycket under min barndom eftersom min mamma var väldigt ovanlig på sin tid. Hon jobbade heltid och det var inte vanligt i början på 60-talet. Jag började så småningom i skolan, i den lilla byskolan i Vittskövle. Jag älskade min fröken Inga. Och jag tyckte det var roligt att gå i skolan. Och när jag för första gången blev retad för att jag var en oäkting, en hitteunge och allt vad det var som den här killen han sa, då förklarade jag för honom att mina föräldrar, de hade valt mig. Medan hans föräldrar och alla andra föräldrar som fick biologiska barn, de fick minsann ta vad de fick. Hade de önskat sig en pojke så fick de kanske en flicka och tvärtom. Hade de önskat sig någon med blå ögon så fick de kanske någon med bruna och så vidare. Jag var nog ganska utförlig i den här lilla utläggningen och efter det så blev jag aldrig mer någonsin retad för att jag inte var en äkta unge. Så mycket kärlek jag fick. Jag vet inte om jag hade kunnat få det i mitt biologiska hem. När jag var 10 eller 11 år
så berättade mina föräldrar att vi skulle flytta. Och det tyckte jag inte om. Jag var väldigt ledsen. Jag grät och skrek. Jag sprang ut i skogen och gömde mig. Men det hjälpte inte, för det var ju de vuxna som bestämde. Och min mamma hade pendlat till sitt jobb under många år. Och nu ville hon komma lite närmare stan. Stan som var Kristianstad. Och vi flyttade. Och det är ganska självklart att det inte blev bra. För jag hade ju på något sätt redan bestämt mig för att det inte skulle bli det. Första dagen i skolan så sa min fröken när hon tittade på mitt betyg. Oh, jag ser att vi har fått en liten nektergal i klassen. Och det är inte så roligt när man är 10-11 år och får höra att man är en nektergal. Min fröken var väldigt intresserad av sång och musik och hon sjöng i kyrkokören. Och jag hade femma i musik i mitt betyg. Jag hade femma i en väldigt massa andra ämnen också. Men det var musikbetyget som var det viktiga för henne. Och självklart så blev ett av mina öknamn nektergalen. Och jag tyckte inte om det. Jag hade ett par ganska vilsna år i tonåren. Jag började grubbla på varför jag hade blivit bortlämnad. Varför jag var adopterad. Jag visste att jag hade biologiska syskon och jag kunde inte riktigt förstå varför de hade fått stanna. Och jag drog slutsatsen att det måste vara något fel på mig eftersom de lämnade bort mig. Och den här känslan växte sig ganska stark i mig. Jag hade ett väldigt gott självförtroende i det jag gjorde, men jag hade en väldigt dålig självkänsla i den jag var. Och den dåliga känslan fick mig att göra och säga saker som inte var så snälla och som inte blev så bra. Och jag tänkte att jag skulle berätta om klass 9A för er. Klass 9A kom tillbaka efter sommarlovet. Och det var då de blev klass 9A. Det hade kommit en ny tjej i klassen. En tjej som hade blivit mobbad tidigare, som hade fått sina saker förstörda, som hade blivit retad verbalt och som också hade blivit slagen rent fysiskt. Hon hade gått i en annan klass och precis som det fortfarande är tyvärr så var det hon som fick flytta. Inte mobbarna utan hon, tjejen som blev mobbad. Hon kom till klass 9A. För klass 9A det var ju en sån där duktig och välfungerande klass med trevliga elever. Trevliga åtminstone så länge det fanns vuxna med. Det var inte alls populärt att hon kom. För hon var duktig. Och i klass 9A så var det hård konkurrens om betygen. Det här innebar att den nya tjejen blev mobbad även i 9A. Men inte på samma sätt. Det var ingen som slog henne eller direkt retade henne. Man använde sig av mer utstuderade metoder. Om hon kom och satte sig vid matbordet så reste sig alla andra och gick. När man valde lag i gymnastiken så var hon alltid kvar till sist. Och då sa bägge lagkaptenerna, ta henne ni. Nej, ni kan ta henne. Och det här, det fick pågå. När hon hamnade i en grupp, när det skulle vara grupparbete, så var det ingen som brydde sig om henne. Och om hon någonsin vågade öppna munnen och säga någonting, så låtsades människor som att man inte hörde henne. Det här det pågick ett bra tag utan att någon vuxen reagerade. Och det var speciellt två tjejer i klassen som stod för den här mobbingen. Och det var tyvärr ingen av de andra som sa emot. En morgon blev de två tjejerna inkallade till studierektorn. Studierektorn som var den populäraste läraren i skolan. Det här var inte så särskilt ovanligt att de här två tjejerna blev inkallade till studierektorn eller rektorn. Det blev de oftast för att de hade gjort någonting bra. Skrivit alla rätt på något prov eller gjort någonting trevligt i klassen. Men den här morgonen kändes det väldigt annorlunda. Studierektorn stod framme vid en bänk med armarna i kors och han var alldeles tyst. Märker ni? Trots att jag nu bara var tyst 5 sekunder så känns det som väldigt lång tid. Och han var tyst betydligt längre än så. Till slut så sa han 4 ord. Är ni nöjda nu? Och sen var han tyst igen. Sen berättade han att den nya tjejen hade försökt ta sitt liv under natten. Hon orkade helt enkelt inte längre. Hon hade blivit mobbad. Och kanske hade hon haft en förhoppning att det skulle bli bättre när hon fick komma till 9A. Istället blev det kanske på många sätt ännu värre. När jag har berättat det här i olika sammanhang så har människor många gånger trott att det var jag som var den mobbade tjejen. Men vissa har ju givetvis också förstått att det var det inte. För då hade jag inte kunnat veta vad som hände hos studierektorn den där morgonen. Nej, jag var inte den mobbade tjejen. Jag var istället en av de 2 värsta mobbarna. Efter den här händelsen så var jag livrädd flera veckor. För jag väntade mig givetvis att man skulle ringa hem. Att mina föräldrar skulle få ett samtal från skolan. Men det hände aldrig. Jag önskar att jag hade kunnat säga att jag träffade den här tjejen efter många år. Och att jag fick möjlighet att säga förlåt och att hon förlät mig. Men det finns inget så lyckligt slut på den här berättelsen. Jag träffade henne aldrig mer. Hon kom aldrig tillbaka. Och vi fick aldrig veta vad som hände. Och även om jag hade träffat henne idag, vad skulle jag sagt? Förlåt kan ibland vara ett väldigt simpelt ord. Jag har i efterhand förstått att jag kände igen mig själv så mycket i den här tjejen. För hon var ju rädd. Livrädd såklart. Och jag var också rädd. Tankarna på att det var något fel på mig och på att jag inte dög till. Och att det var därför jag inte fick stanna. De hade som sagt ätit sig in i mig. Och jag var rädd. Rädd för att människor skulle välja bort mig. Rädd för att människor skulle se det där felet som jag inte själv riktigt visste vad det var. Den här rädslan gjorde mig till en mycket otäck person. När jag var 16 år blev min mamma sjuk. Och hon och pappa berättade för mig att hon var sjuk och att läkarna hade sagt att hon inte skulle leva så länge till. Hon dog innan jag hann fylla 17. Och på något sätt rasade mitt liv ihop. Och i min snurriga, förvirrade tonårshjärna så blev det här ytterligare en känsla av att ha blivit bortvald. Mamma lämnade mig. Precis som den kvinna hade gjort som födde mig. Jag gick till skolan redan dagen efter. För jag kände att går jag inte dit imorgon så kommer jag aldrig mer att gå dit. Jag flyttade hemifrån när jag var 18 år. Och jag brukar tänka att jag var i mina egna ögon en stor flicka. Men att jag hade ett väldigt litet förstånd. Jag hade också ett stort arv efter min mamma som jag fick ut när jag fyllde 18. Jag hamnade väldigt snart i det man brukar kalla dåligt sällskap. Jag ska spela en låt för er med Dan Hylander. Dan Hylander som har betytt väldigt mycket för mig under åren. Och just den här låten heter Från en till en annan.
Och du vet var jag var. Det finns inget att säga, fast mycket blir sagt. Jag blir satt i förvaring för övrigt har ingenting hänt. Jag fick kort ifrån källen som gift sig till slut med en blåögd blondin, Florence Nightingale själv. Att jag önskar den jäveln mest skit. Finns det minnen jag gärna har kvar? Han berättade att han är på smällen igen, men fick missfall rätt tidigt som gången förut. Sen ville hon själv bara dö, men fick inte ens lyckas med det. För du lever väl än? Man kan hoppas och tro, men man vet bara det, att de flesta man kände har dött eller snart är på väg. Har du kvar alla drömmar du omgav oss med, eller tog dem på vägen av glömska och svält? Jag menar, fan ska ha drömmar när världen ser ut som den gör. Men när tid nu har varit det enda jag haft, jag tänkt ganska mycket på allting du sagt om att rätten att forma sitt liv en fråga om ekonomi. Men du, tänk om man har alla stålar man slängt och utspilda drömmar i kapslar och krök, all den frihet som bara rann ut ur ett hål i en nålstungen av.
Jag hamnade som sagt bland människor som många skulle bedöma som dåligt sällskap. Tjejer och killar som missbrukade, som försörjde sig genom att vara kriminella. På något sätt så tänkte jag att där skulle jag kanske dyka. Där skulle jag kanske passa in. I 7 år befann jag mig i de här kretsarna. Och idag kan jag konstatera att jag hade en oerhörd tur. Att jag hade änglavakt och beskydd. Som gjorde att jag inte är en av alla dem som fortfarande sitter kanske på en parkbänk som är hemlösa. Eller att jag inte är en av alla dem som inte längre finns. En av dem som dog i sviterna av sitt missbruk. Kanske är det delvis därför som jag idag på något sätt betalar tillbaka. Genom att i min tur försöka hjälpa dem som ingenting har. Jag fick mycket hjälp. Det kom änglar i min väg. Jag dömdes så småningom till skyddstillsyn. Och fick en fantastisk övervakare. Som tog emot mig i sin familj. Och som fick mig att känna att jag visst dög. Och att det inte var något fel på mig. Känslan av att inte passa in har egentligen alltid följt mig. Den har inte fått mig alltid att känna mig sämre än någon annan. Och givetvis inte heller bättre än någon annan. Men den har funnits där. Känslan av att inte passa in. Jag vet att när man ser mig så är det svårt att se att jag har ett förflutet som missbrukare. För det är ju faktiskt det jag har. Jag missbrukade hasch och amfetamin. Och jag var kriminell. Och det är ingenting som syns på ytan. Och jag tror nästan inte att det syntes. Även då när jag höll på som mest. När jag var som mest aktiv. Jag är så oerhört tacksam för att mitt liv så småningom rättade till sig. Efter de 7 svåra åren. Jag är så tacksam för de människor som fanns där då. När jag var som värst. Jag gjorde så många människor illa. Jag hade en så dålig självkänsla. Och jag kunde inte förstå att det jag gjorde kunde betyda någonting. Att det kunde spela någon roll. Jag lurade människor. Jag manipulerade. Jag svek. Och jag förstod inte bättre än så. För jag tyckte ju inte själv att jag hade något värde. När jag var 25 år. Så blev jag förälskad. Riktigt förälskad. Och mitt liv rättade så småningom till sig. Jag fick möjlighet att själv gå en utbildning. En utbildning som behandlingsassistent. Med inriktning på att jobba med människor i utsatthet. Människor med missbruksproblematik. Jag har haft möjlighet att jobba på Stadsmissionens Café David. Och träffa dem som verkligen ingenting har. Och jag är så tacksam för allt det här. Jag har många önskningar kvar i mitt liv. Jag har 2 söner som fyller 23 och 21 i år. Och jag vill finnas med länge för att se vad det blir av dem. Vilka vägar de vill välja i sitt liv. För det är ju de som är det viktigaste i mitt liv. Jag ska spela en låt för er med Molly Sandén som heter Utan dig. Jag tänker inte på någon speciell människa eller så när jag hör den. Jag tycker bara att det är en väldigt, väldigt bra låt. Och den kommer här.
Vi lovade varandra att vi skulle stanna kvar och läsa allt tillsammans. Men jag är inte samma. Jag levde för att lyfta upp dig. Men vem skulle lyfta mig när du var ibland molnen? Och jag låg är på marken kvar. Jag vet det gör ont, men tiden går fort och jag kan inte förlora mig i det. Jag måste leva, måste veta vem är jag. Men jag var så jävla ivrig. Din närhet var ett givet val. Det gör ont, men tiden går fort och jag kan inte förlora mig i det. Jag måste leva, måste veta vem är jag.
Vi människor har så oerhört lätt att döma. Vi har så oerhört lätt att kritisera varandra. Och det här gör vi oftast utan att veta någonting alls om vad människor bär. Vad andra människor har i sitt bagage. Vad andra människor har gått igenom. Och jag tror att många gånger är det rädsla över våra egna tillkortakommanden som gör att vi är så snabba att döma. Mitt liv har fått utveckla sig på ett fantastiskt sätt. Jag har fått möjlighet att betala tillbaka en del av allt det som jag har fått. All en hjälp, allt det stöd, all en kärlek som jag har fått uppleva. Så är det inte för alla. Det finns så oerhört många människor som absolut ingenting har. Och det är så lätt att döma dem. Varför skärper de inte sig? Varför tar de inte sig samman? Varför försöker de inte få ordning på sitt liv? Tänk om det hade varit så lätt. Jag ska spela ytterligare en låt för er med Dan Hylander. En låt som heter Höst till Eva, så länge jag kan gå.
Faktiskt dig, så jag stannade. av en överdos på en offentlig toalett.
Jag skulle vilja berätta så oerhört mycket mer för er egentligen. Jag skulle också vilja tacka så många som på något sätt har betytt väldigt mycket för mig i mitt liv. Givetvis mina älskade ungar, Johan och Fredrik. Min kusin Lasse. Mamma och pappa, mina fastrar, mormor och morfar. Alla de som inte finns med längre. Vänner och bekanta. Från då och nu. Ni är så många och alla går inte att nämna. Och jag skulle som sagt vilja berätta så mycket mer. Men tiden i det här programmet är snart ute. Ta hand om varandra. Var inte så hårda i era dömanden. Varken av er själva eller av varandra. Vi människor har så mycket tung packning i våra ryggsäckar. Vi har upplevt så mycket som inte syns på ytan. Så mycket som vi inte vågar berätta. För att vi är så rädda för att bli bortvalda. Så rädda för att bli dömda. Vi har bara ett liv. Och det är här och nu. Och ingen av oss vet hur länge vi får finnas kvar. Var snälla, för sen dör vi. Låten som tonar ut mitt program heter Slipping Through My Fingers. Det är egentligen Agneta i ABBA som sjöng den från början. Men versionen som jag har valt är Meryl Streep som sjunger den i filmen Mamma Mia. Ta hand om er och tack för att ni har lyssnat.
School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering her world, I'm glad whenever I can share her laughter, that funny little girl. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table. Barely awake, I let precious time go by. Then when she's gone, there's that odd melancholy feeling and the sense of what happened to those wonderful adventures, the places I had planned for us to go. Well, some of that we did, but most we didn't, and why I just don't know. Slipping through my fingers all the time, I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers.